Ur Cecilia Svenssons bok Tack, det är bra.
Alkoholism är en demokratisk sjukdom som inte bryr sig om hudfärg, ålder, yrke eller social status. Det spelar ingen roll om man har tagit vägen via kristall eller plastglas.
Hej allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 66 av Ångestpodden.
Jag väntade verkligen bara för att få komma in och bara tjena allihopa, det är ny vecka, det är ny torsdag som sagt.
Yes.
Jag gillar, du förra veckan sa jag så här, jag bara välkomna till oss. Som att så här, välkomna till vår lilla värld, fattar du?
Ja. Vi får väl typ passa på att säga så här: hej alla nya lyssnare igen, för det är helt sjukt vad vi bara får nya lyssnare hela tiden.
Alltså ni är så välkomna.
Ja, hjärtligt välkomna.
Jag till. Älskar veteraner som har varit med liksom på det här tåget hur länge som helst.
Ja.
Jag älskar även er nya som kommer nu.
Det är mycket kärlek i den här podden.
Ja, det ska ni verkligen veta nu. Kommer ni in i värmen, välkomna precis. Till oss.
Precis. Och på tal om kärlek så har ju vi blivit, vad ska vi kalla oss? Självutnämnda kärleksfilosofer.
Där hade vi det.
För det är inte experter.
Nej, nej please, vi kan ingenting. Det är så himla roligt med, så här, jag hade en killkompis, han ringde upp mig, han bara, ja, så här, för han bor i Karlshamn då som vi kommer ifrån, så vi ses ju inte så ofta, men vi är verkligen best friends.
Mm.
Så ringde han mig, han bara, alltså, pratade om, ja men du vet han, i podden. Alltså du vet, så här, han vet ju alla killar jag pratar om.
I omlopp.
Nej men usch, det där lät jättefint. Men alltså, du fattar, ja. Han vet ju såhär, okej, nu menar hon honom, nu menar hon honom. Ja. Såhär, det är lite kul.
Mm.
Jag bara, ja, tänk om alla hade vetat vem det var. Liksom. Ja. Eller såhär, vilka det såhär, var. Jag syftade det på i de olika situationerna.
Nej, typ. Men såhär, att ta det från att vara bjussig till att bli så sjukt privat, ja. I podden.
Man bara, okej, och han jag pratade om i avsnitt 20.
Som heter?
Han heter på Instagram. Nej, men grejen var idag, i morse, det är måndag idag, så här ny vecka, får ju du en insikt. Mm. Och jag sa bara, jag vill inte ens höra det nu, för ta detta i podden. Jag hörde direkt att det här är något för podden.
Yes. Men vi har ju pratat lite om så här, ja men just att ta så här fel steg, att typ känna att man, när man blir dissad typ, att man säger nej nu skrev jag fel smiley och därför vill inte han ha mig typ så här.
Alltså vi ska göra ett helt avsnitt om detta, så det kommer verkligen.
Ja, men vi kan ju med handen på hjärtat säga att vi har ju haft att göra med lite players genom åren.
Det är det vi har.
Ja, det har vi ju. Och så började jag tänka så här, jag tycker det är väldigt intressant för att när man så här, om man nu är en player då, eller man kanske inte är det frivilligt, jag vet inte, för jag själv är inte det.
Nej, men jag kan bara säga så här, jag är ingen player.
Jag skulle aldrig playa någon. Nej, men så här, jag undrar ifall målet är att få en kärleksförklaring när du, ja, när du börjar playa någon.
För först sa ju jag och Jossan då, som vår bäst heter, vi sa det, vi bara, nej men alltså de kan ju inte vilja att så här, att man ska sitta där och bara, alltså bara så du vet så är jag kär i dig och så här, och då ska killen då sitta där som världens cooling och bara, jag känner ingenting tillbaka.
Det kan ju lika gärna vara tvärtom.
Det kan det ju, men vi kan ju bara relatera till det eftersom vi är straighta liksom.
Ja.
Och så här, ja men så ska han sitta där och bara, nej okej, nej jag har aldrig känt någonting, jag menar inte så liksom med det. Mm. Så här, men ni vet, en riktig player, eller alltså en player fuckboy, det är typ samma sak.
Mm.
Ja. Och då menar du då bara, nej men jag tror de vill det.
Jag tror att man som, om man är en sån person som hela tiden söker liksom nya typ så här korta romanser typ, bara för att man typ, jag tror att man gör det på grund av ett bekräftelsebehov.
Mm.
Och jag tror då att ett av målen skulle kunna vara att få de här kärleksförklaringarna. För det blir liksom så här, nu var det ännu en som liksom blev kär i mig. Alltså förstå vilken boost det måste vara för ens självförtroende. För man blir ju inte kär i någons utseende, man blir ju kär i en personlighet. Mm. Att, så här, att det blir liksom en boost för ens ego.
Ja.
På något sätt.
Ja, men det här är ju så intressant. Vi måste verkligen ta ett helt avsnitt om det här sen. Men jag tyckte verkligen bara, jag lovar, så många kommer tänka nu bara, ja. det är det playen vill.
Ja, men mejla oss.
Alltså. Ja, jag gör det. Alltså, ja. Du vet så här, playen vill. Kan inte vara den här liksom coolingen och allt det. Och bara vill uppnå sig. Well, jag har någon flyktig relation där. Och där har jag en annan. Mm. Och där har jag någon shit. Nu som jag säger, hon har inte fan inte ens svara. Alltså så här, mm. Det är kanske inte det den vill. Men, eller det är, så här, det är typ det man har tänkt att den vill. Den vill bara ha de här liksom relationerna. Så här, men kanske inte alls det. De vill ha kärleksförklaringen.
Whatever, vi måste gå raskt in på dagens avsnitt.
Ja, det måste vi.
Det är ju del 2 från förra veckan när vi hade alkoholism del 1.
Med Cecilia Svensson.
Yes.
Alltså, jag vill ju liksom träffa Cecilia nu hela tiden och typ fika med henne och sånt.
Mm. Så mysig människa.
Nej men ja, och det är så många som har hört av sig till oss och är så berörda av hennes historia. Tycker det är så starkt att hon berättar.
Mm.
Och alltså det tycker vi med. Vi var så berörda och... Det hör man ännu mer i den här delen faktiskt.
Mm. Det blir väldigt känslosamt.
Ja, det blir det.
Mm.
Och i början på både det här avsnittet och det första så säger vi ju just det här med att det spelar ingen roll om man har tagit vägen via plastglas eller kristallglas.
Mm.
Och alltså det för mig är så himla starkt. För då blir jag verkligen så här, vem som helst kan drabbas. Som vilken form av psykisk ohälsa som helst. Det är likadant med alkoholism.
Mm.
Jag tror liksom att samhället måste börja fatta det nu.
Precis. Men ja, vi säger väl som vi brukar säga va?
Ja, men vi älskar ju att säga det.
Ja.
Nu rullar vi del 2 av intervjun med Cecilia Svensson om alkoholism.
Varsågoda! Men efter, när du fick det här återfallet och när du bara tog ett glas vin, alltså blev det så då att liksom då drack du nästan ännu mer än vad du hade gjort när du sökte hjälp första gången, för att det blev så här, nu har jag väntat så länge typ, alltså förstår du hur jag menar, blev det liksom ännu mer hektiskt drickande då, eller såg det typ likadant ut som du gjorde innan du hade sökt hjälp från första början?
Nej, inte från början, då var det ju kanske ett glas då på helgen. Nästa helg kanske 2 glas.
Ja.
Alltså det trappades upp.
Mm.
Så.
Mm.
Men det är egentligen som att tåget har fortsatt att åka. Och sen har jag bara åkt liksom bil vid sidan av. Och sen kliver jag på några stationer längre bort.
Mm.
I samma fart. Tar lite tid innan man gasat upp. Men sen när man är igång igen. Så det är liksom, men det var inte som att jag behövde känna att jag skulle ta ikapp.
Nej.
Och sen apropå det här med att få då återfall, jag ville bara till, det var ju bra att du sa just så, för jag tycker det är viktigt att poängtera att man får dem inte av någon.
Nej.
Jag hör en del som säger så om sig själva, att de fick ett återfall, och jag hörde en sån bra kommentar en gång, en kvinna som på ett behandlingshem, jag var där som besökare, frågade patienten: vem fick du det av?
Ja, det var någon som gav det.
Ja, precis.
Och för det handlar om att se sin egen del. Så jag tror att det är viktigt att man också säger det till sig själv. Jag tog ett återfall. Att man tar ansvar för det.
Mm.
Jag förstår att utifrån så ser det ut så att man fick det. Men jag vill bara poängtera att för den egna individen tror jag är jätteviktigt att man tar ansvar för det man gör.
Ja, oh, gud, det tror jag också.
Det
blir en skillnad i det.
Mm. Ja. Men jag tänker, alltså när man väl bestämmer sig för att söka hjälpen.
Mm.
Bestämmer man sig då för att nu ska jag leva ett nyktert liv? Eller bestämmer man sig mer för att nu ska jag kunna dricka normalt som andra? Förstår du vad jag menar?
Ja. För mig var det så att jag bestämde mig för att leva ett nyktert liv. Och var nog ganska... medveten om att jag kan inte gå tillbaka till att dricka som andra, som man ju tror att andra gör.
Mm.
Jag är av den uppfattningen att det inte går. Jag tror jag var det undermedvetet. Men just då så var min inre önskan att kunna dricka.
Mm.
Så, och jag kan ju säga att jag har hela tiden följt min inre önskan. Så den innersta önskan där, fast jag egentligen valde att sluta där, var ändå att kunna dricka igen. Men jag förstod att en alkoholist inte kan det. Men jag ville liksom inte vara det. Så att, där var det en konflikt då. Men sen hände ju någonting som gjorde att jag valde att bli nykter. Och har varit sedan dess. Och då har den där förändrats. Så min innersta önskan är att vara nykter. Och det har jag följt sedan dess. Så att jag ska säga, det här fröet som finns inuti har jag alltid följt.
Mm.
Så det är viktigt att liksom få koll på vad det är egentligen där inne. Då. Mm. Sen hör jag ju personer och läkare säga att de ska kunna lära folk att dricka alkohol. För det första kan jag ju fascineras över det då. Varför var det så viktigt?
Ja.
Att kunna trycka in alkohol i folk. Liksom. Ja. Som att det är någonting att uppnå. Det är lite tragiskt därför att de personer, jag tror säkert att det kan gå för dem som kanske har druckit lite för mycket, som inte är beroende och fast i det, som aldrig har liksom gått över någon gräns, om man säger så. Det är möjligt att det kan gå, jag ska inte säga att det inte är möjligt, men det kan gå. Men det tragiska är ju att jag vet ju vilka som lyssnar på det där. Det vill säga de som det inte kan gå för är ju de som nappar mest på det.
Ja,
ja, såklart. Och det är samma med det här affischerna och löpsedlarna om att vin är nyttigt och allt det där.
Mm.
Det är ju liksom bara, det är ju mumma för en alkoholist att få höra och se. Men det är ju inte riktigt de som man kanske riktar sig mot.
Nej,
tyvärr.
Mm. Men när du drack som mest då, det kanske är olika för alla, men vad var liksom målet då? Är det liksom att bli så full som möjligt för att man typ vill så här släppa allt annat? Eller är målet mer att, så här, alltså att man blir bara full för att man liksom inte kan sluta dricka?
Mm.
Eller finns det liksom ett mål med drickandet?
Nej, inte för mig. Inte annat än att det var så trevligt. Det blev ju så trevligt då i mitt huvud då. Det var då det fanns någonting att leva för. Det var då det var liksom en liten rosa eller guldkant på tillvaron. Det var då det var riktigt mysigt för mig.
Ja.
Alltså ett glas vitt vin på verandan i solen eller framför en bra film och sen ett glas till. Alltså det fanns inget så här, och nu ska jag bli full, har jag aldrig tänkt.
Nej.
Så det har aldrig varit mitt mål. Tvärtom är det ganska obehagligt att bli det och tappa kontrollen om man nu gör det. Men nej, bara, och sen blir man ju väldigt, ungefär som man kan bli sugen på choklad. Jag vet, många pratar ju, föreläser en del, och även för många icke-alkoholister så att säga. Och när jag ska försöka förklara hur det är, för det är ju svårt att förstå.
Mm.
Det här när man har lovat sig själv att inte äta godis, det är många som kan relatera till. Och så står man där i kön på ICA och så 3 för 10 såna chokladbitar. Men du skulle inte köpa någonting. Men så står du där med 3 chokladbitar på kassabandet i alla fall.
Mm.
Men du ska ju inte äta upp dem nu. Och innan du har åkt hem så har du ätit upp alla 3. Hur gick det till då? För du skulle ju inte. Du hade ju bestämt dig.
Mm.
Och det är en historia som många kan liksom ta in och förstå och relatera till. Och jag skulle säga att det är samma för en alkoholist. Eller i alla fall för den här.
Ja.
Att jag kunde ha bestämt mig och jag ville inte och ändå gjorde jag.
Ja.
Men det var i alla fall inte för att bli full. Fast det blir man ju när man dricker.
Ja, det är omöjligt att inte bli full när man dricker alkohol. Ja,
precis, det går ju liksom inte.
Nej.
Fast de flesta alkoholister förstår ju inte det.
Nej. Men kunde du ändå, typ de gångerna när du då blev så full så att du tappade kontrollen.
Ja.
Kan du komma ihåg vad du liksom tänkte då? Att det liksom var obehagligt då? Eller var det liksom ändå fortfarande värt det?
Jag tänkte nog väl, arbetstiteln på min bok var ju länge aldrig mer.
Ja.
Därför det var någonting jag tänkte väldigt ofta. Aldrig mer. Aldrig mer. Och så många månader jag vaknat med både ångest, mer ångest. Jag hade liksom alltid mycket mer ångest. Så, och bara huvudvärk och mådde ju skit varenda dag liksom.
Mm.
Aldrig mer. Och sen tänker jag att det kunde vara som är menat ur en positiv vinkel för titeln på boken då, aldrig mer, att jag liksom vill aldrig mer dricka. Jag har verkligen ingen längtan efter att dricka alkohol. Tvärtom, det är väldigt befriande nu. Jag är inte liksom slav under det.
Mm.
Det är skönt.
Men hur gick det för dig under tiden som du ändå var alkoholist med att så här sköta jobbet? För många har ju en bild av att så här, ja, men är man alkoholist så sitter man på någon parkbänk i en park.
Mm.
Och vi tog ett citat från dig och din bok som vi tyckte beskrev det så himla bra. För du skrev att ha parkbänken i vardagsrummet.
Mm. Mm.
Och det är så målande på något sätt.
Mm.
Men alltså hur gick liksom... Hur gick din vardag ihop?
Mm, kan man undra.
Mm.
De flesta har ju parkbänken i vardagsrummet. Och det är väldigt vanligt att man får ändå den här parkbänksalkoholisten. Som ju finns också.
Mm.
Det är en försvinnande liten del dock.
Mm.
Och det är så roligt därför att min dåvarande chef. När jag berättade om det här. Mitt egentliga problem. Jag sa, jag vill prata med dig. Jag sa, jag vill inte prata med dig här. Jag vill att vi åker iväg någonstans. Ja visst, sa han. Följde med mig ner på stan och fika på ett fik. Mm. Och så bara berättade jag för honom. Och jag har nog aldrig sett en människa tappa hakan så mycket som han gjorde. Han hade inte märkt någonting. För det är viktigt. Om man inte har planer på att bli kriminell. Vilket jag inte hade då planer på att bli. Så behöver man ju ha en inkomst.
Mm.
Så att sköta jobbet är viktigt ur många skäl. Liksom. Det är många orsaker till det. Och en är ju pengar förstås. Och hålla skenet uppe. Jag menar, jag har ju jobb. Jag kan ju inte vara alkoholist.
Nej,
då.
Precis. Eller hur?
Nej. Jag har ju bil och man har ju en massa saker. Då kan det ju inte vara så dåligt. Och det är också vanligt att man kanske jämför sig neråt. Ja, men jag sitter ju i alla fall inte på parkbänken. Så då är det ju ingen fara.
Alltså, titta, det går ju visst.
Ja, men liksom. Eller hur? Men han hade i varje fall ingen aning. Det är så kul för han var med på en av mina föreläsningar som jag faktiskt också spelade in. Så jag har ju bevis på. För han var med och pratade också och berättade.
Mm.
Vittnade så att säga om detta. För den publiken då. Att han hade verkligen ingen aning.
Mm.
Och tittar man i regeringen har en jättebra missbruksutredning. Som faktiskt är riktigt intressant. Lång intressant ändå. Men det är ungefär 1 miljon uppskattar man till svenskar som har problem med alkohol på ett eller annat sätt. Och 330 000 av dem har en missbruksproblematik. Alltså väldigt allvarligt då. Och 25 000 av dem är de här som vi säger parkbänksalkoholister, utslagna människor. Och det är ändå den klicken vi tänker på.
Ja, ja,
men de andra 975 000 då. Det är ju, och det är fullt fungerande människor, ofta lite högre ställning i samhället som den där miljonen liksom rör
sig. Men det är ju som all psykisk ohälsa, att det är bara det man ser som man tror finns. Liksom.
Ja.
Det är så konstigt att det är som en... Ja. Men du skriver i din bok om din personliga botten.
Mm.
Kan du berätta lite vad du menar med det?
Mm. Ja, visst det. För det första tror jag är det jätteviktigt att man når den. Och för mig, att förklara den personliga botten, det är att när det gör mer ont att dricka än vad jag har lust att göra det. När det gör mer ont att dricka än vad jag har lust att göra det. Och här, jag pratar ibland för anhöriga medberoende människor som närstående och så. Det är väldigt svår publik att prata inför för det är så otroligt smärtfyllt. Det är människor som står runt omkring en missbrukande person som de bara älskar och vill hjälpa och inte når fram till. Och i all kärlek och välmening så rusar de till hjälp genom att låna ut pengar, skjutsa, hämta, torka spyr, ljuga. Mm. Mm. Ja, du vet att hon eller han är magsjuka så han kunde inte komma. Eller.
Ja.
Mörkar och ställer upp alla vis. Och det gör ju att den här smärtan blir ju liksom inbäddad i bomull.
Ja.
Mm. Det är lite synd och det är väldigt svårt att som stå runt omkring och titta och inte göra någonting. Jag kan inte säga när jag nådde min personliga botten att jag fattade den dagen att jag gjorde det då. För alla hade ju pratat så mycket om den här personliga botten. Och jag tänkte, jag undrar när den kom. Liksom.
Ja.
Så, men efteråt så förstod jag att det var det som hände. Och jag hade åkt tåg igen. Och på tåget på vägen hem. Och det här gör så ont fortfarande. Så jag kan nästan inte prata utan att gråta. Och det är så skönt att det gör så ont.
Mm.
Och det här är snart 9 år sedan. Jag hade druckit vin. Och sen så sätter jag mig i bilen och åker och hämtar det käraste jag har på dagis. Och ingenting händer med oss. Men när jag kommer hem så förstår jag vad jag har gjort. Och det var som att få en smäll i magen. Och det var, vi har alla olika moral. En del kan göra ganska grova grejer, åka fängelse och ändå inte nå sin botten. De tycker det var okej. Andra har helt andra saker. För mig har det här med att köra bil och dricka alkohol varit heligt. Heligt. Man gör inte det. Alltså jag har aldrig druckit en lättöl och kört bil. Och sen en dag upptäcker jag att jag har kränkt mina egna värderingar och det grövsta. Plus haft mitt barn i bilen. Alltså fattar ni? Det var en käftsmäll utan dess like. Och jag vart helt liksom panikslagen där. Jag gick och nu har ju en aktiv alkoholist sällan saker kvar i skåpen, men det lilla som fanns hällde jag ut. Jag gick 3 varv runt min lägenhet och tog allt som innehöll något sinnesförändrande. Alltså åksjuketabletter, munvatten, allt. Ut med det. Och sen dagen efter så åkte jag tillbaka till den här självhjälpsgruppen. Och det var den 28 juni 2007 och sen den dagen har jag inte druckit alkohol.
Wow alltså.
Mm. Så det är som att det måste göra så himla ont så vi nästan dör.
Mm.
För att vilja ta oss därifrån. Och det är det som är så svårt att förklara för någon som inte har det här problemet. Liksom. Och det blir också obegripligt hur folk kan tycka att det är en skitbra idé att försöka lära sådana som mig att dricka alkohol igen. Jag förstår ju inte ens varför.
Nej.
Som om att jag skulle vara olycklig. Mig fattas ingenting i livet. Tvärtom. Mm. För ni frågade någonting innan när jag susade iväg i något långt svar. Men jag tänkte på det. Jag orkade ju ingenting. Hur orkade jag? Jo, jag skötte mitt jobb.
Mm. Precis. Mm. Det är så länge allt... Eller så länge liksom livet ändå går ihop,
ja,
så har man ingen anledning till att ta tag i problemet.
Nej.
Mm.
Och jag men åkt med pappa, mamma är trött, mamma måste vila, ja, mamma orkar inte. Nej men jag har ingen lust, jag kan inte, nej det går inte, ledsen.
Mm.
Ingenting, livet innehöll ingenting.
Mm.
Bara att vara vaken, bara en jakt på klockan. Så att den skulle, jag drack aldrig på dagarna.
Nej.
Men liksom så att den skulle bli kväll så man kunde dricka åtminstone något sån här legitimt. Och den där klockslaget kröp ju tidigare och tidigare då. Men, men den där dagen, då gjorde det mer ont än vad jag hade lust att dricka. Och det hjälpte mig. Det som är så häftigt när man når en botten, det är ju att det blir en substans som är hård. Och man kan liksom ta spjärn emot och resa sig uppifrån. Det blir en kraft i det.
Mm. Jag gillade verkligen när du skrev det.
Ja, ja. Så det går att resa sig upp igen. Så det är en superviktig ingrediens för ett tillfrisknande tycker jag. I alla fall för mig har det varit så.
Men jag tror verkligen att det ligger så himla mycket också i det.
Mm.
Ja.
Men har du funderat på varför du blev alkoholist och behöver man ens fundera på det?
Nej, kanske någon gång i början inte gjorde det, men det är väldigt flyktigt bara. Nej, det har aldrig varit, men jag hör många som brottas med det.
Ja, för tänkte just på det, att det känns som att man ska gå till botten med det.
Varför jag liksom, har jag varit med om någonting som gör att jag ville liksom fly in med alkoholen liksom.
Mm. Ja, men precis. Och jag hör jättemånga som brottas med det här. Och för mig blir det bara som att man letar skuld. Vem kan jag skylla på? Eller vems fel är det? Och det är totalt ointressant. För låtsas att det gick då.
Mm.
Ja, låtsas att det gick att förstå exakt varför. Vad hjälper det dig?
Ja.
Inte ett skit. Du måste ändå ta ansvar för det.
Ja.
Och rättvist eller inte, det spelar ingen roll. Livet är inte rättvist, livet bara är.
Ja.
Ja. Så det har ingen betydelse. Om du är ett offer för någon annans gärning, du blir nedslagen sig. Det spelar ju ingen roll att du fattar varför. Du måste ju ändå ta dig till sjukhus eller gå i traumabehandling eller vad som helst. Och du får ju ta hand om det skiten. Liksom. Mm. Och det är samma här.
Mm.
Det har ingen betydelse för mig varför jag blev det. Men jag tror i mitt fall att det är att jag har det i generna.
Mm.
Så. Och sen i kombination med att jag också har druckit. För man kan ju ha det i generna utan att dricka. Och sen dricker man inte så blir det ju aldrig aktiverat så att säga. Det är jättemånga som jag har hört som inte har druckit först. De kanske blev 45 och så tjong så vart de alkoholist på 2 år. Liksom. Ja. Fullblodsalkoholist.
Mm.
Så att ja, men det är inte för mig viktigt faktiskt. Mm.
Men hur är det för dig nu då? Så får du mycket frågor och så här... Ifall du är på en tillställning någonstans där folk inte vet att du har haft problem med alkoholen. Alltså får du mycket frågor då? Typ så bara, jo men det är klart du ska ha 1 glas. Eller varför dricker inte du? Alltså är det liksom, är det mycket frågor så?
Nej, jag tror kanske i början var det lite mer så. Därför att jag kanske inte själv var så säker.
Mm.
Alltså... nu kanske jag utstrålar någonting som gör att... Alltså det är så självklart för mig. Att det som är roligt är att jag har oftast ändå alltid flest glas. framför mig på tillställningar och så. Nu går inte jag på så jättemycket tillställningar och en del tror ju att det är för att jag inte kan dricka och det är inte alls därför. Utan det är för att det är så utebängen tråkigt att umgås med folk som dricker. Mm.
Ja, men det vet man ju själv när man är nykter på en fest. Det tycker man ju alltid är tråkigt.
Och de tycker att jag är tråkig. Jag är inte tungt tråkig, ska jag säga. Men däremot, på en fest, fine, det går bra till en viss punkt. Nu i min ålder så festar ju inte folk så hårt, så det har ju lättat på grund av det också. Mm. Då. Men när folk börjar dricka och det börjar bli framåt sentimmarna så är det så tråkigt. Det är så tråkigt så klockorna stannar. Och jag har ju liksom 100 grejer idag per dag som jag inte hinner göra fast jag vill. Så jag gör ju hellre de sakerna än att stå och prata med någon som står och skränar i någon bar. Mm. Liksom. Det är så tråkigt. Jag står liksom bara inte ut. Men det som är så roligt är att jag kan ju alltid ta bilen.
Ja.
Så jag kan ju bara dra.
Liksom. Ja, den här frågan sa du att det är den vanligaste du får. Men hur vet man att man är alkoholist?
Mm. Ja, precis. Det är jättemånga som frågar mig. Och jag kan ju liksom riktigt höra och känna igen också mig själv i den frågan. Även fast jag inte helt vet varför de frågar. Jag tror ju bara det faktum att man ställer sig den frågan är en signal värd att lyssna på. För någon som inte är det, som inte har problem, tror jag inte ens funderar i de banorna. Alternativt, de är bortanför förnekelse där jag själv var. Mm. Men då har man ändå börjat komma till frågeställningen, så har man ju ändå börjat vaknat upp i någonting. Så jag tror det kan vara en indikator. Att frågar man sig det, då, med hopp om att få svar nej, det är klart att du inte är alkoholist, då är det nog lite sådär att man ska tänka sig för. Men sen finns det ju, om man nu tycker att man vill ändå ha ett prov, ett bevis, så finns det ju tester, väldigt bra tester man kan göra, flera olika sorters som man kan få hjälp av och förstå. En som heter Addis, det är en väldigt omfattande test som är byggd för att du inte ska kunna liksom luras eller så. Du svarar på massor med frågor. Det finns en som heter Cage som är bara 4 frågor. Väldigt enkelt. Och svarar du ett ja på en fråga så är det allvarligt. Och ju fler ja du har, desto allvarligare är det. Så det är en indikator. Man kan ju göra sådana tester själv då för att se.
Mm. Vad bra att det finns.
Mm.
Mycket bra. Mm. Mycket bra. Det är ju en process att ta till sig det här läskiga, det här hemska som det kan kännas. För mig var det så här, alternativet, jag kommer dö eller jag kommer aldrig skratta igen. Det är lite som att välja mellan pest eller kolera. Mm, och nu häromdagen fick jag höra, ska man välja pest eller kolera, då ska man välja pest, för då har man en chans att överleva.
Mm.
Och det är lite så med, jag valde ju det här att inte dö då.
Mm.
Och alltså kommer jag aldrig skratta igen. 2 helt värdelösa alternativ egentligen. För jag trodde verkligen det. Jag kommer aldrig ha roligt igen. Och så roligt som jag har haft sedan jag blev nykter har jag aldrig haft. Och jag skrattar varje dag.
Mm.
Jämt. Och jag har väldigt roligt. Men det trodde jag inte då. Att det skulle kunna vara så.
Men du nämnde att du föreläst lite för så här medberoende och anhöriga. Och sånt. Men har du några tips då till om man är anhörig till någon som har problem med alkoholen?
Mm. Det är att de ska söka sig till en självhjälpsgrupp för anhöriga först och främst.
Mm.
Att få stöd och hjälp, förstå att, för det är så här, om det är svårt för en alkoholist att fatta att de är sjuka, så är det ännu svårare för en anhörig att förstå att de också blir sjuka. Att det finns ett mynt som har 2 sidor och det påverkar dem.
Mm.
De kanske inte tror det, men det gör de. Och i synnerhet om den här alkoholisten har börjat ta tag i sitt liv och börjar med att arbeta med sig själv, då sker en utveckling. Och den som står vid sidan av genomgår ingen utveckling. Det är också en grej då, att då står de still.
Mm.
Så att då glider man kanske isär. Men också att få stöd och tips och råd hur man hanterar det här.
Mm.
Och det borde ju vara typ 5 gånger fler folk på de här mötena med anhöriga än vad det är alkoholister, och det är det inte tyvärr.
Mm.
Så de inser sällan att de behöver göra någonting och de ska gå dit för sin egen skull, inte för att hjälpa alkoholisten liksom, utan ta hand om sig själv, för att genom det kan du hjälpa, det blir automatiskt en hjälp till de andra att förstå. Det finns kurser man kan gå, och det vet jag, en bekant till mig som då drack, och hon hade husdjur och behövde ha hjälp med dem, och hon höll på och drack, och så hon bad sin mamma, och mamman bara nej, det här med gränsdragning. Mm. Alltså det här med att inte bädda in konsekvenserna i bomull.
För direkt när du säger det så tänker man ju, va? Vilken människa som inte hjälper henne.
Precis, men liksom tvärnit. För i ett sätt att hjälpa henne.
Ja.
Att få sekundärt henne.
Att bli det ju en hjälp.
Ja.
Precis. Ja. Att när det liksom, ja men det är bara krångligt. Om alla är bara att rädda alla bollar och kaoset som håller på att rasa, då kan man ju bara fortsätta parta länge som helst. Eller hur?
Ja.
Men när det liksom, när du kraschlandar och kanske vaknar upp i arresten och allt vad det nu kan vara. Och att det gör lite ont, så blir det en hjälp. Och för att klara det så behöver man ha ett nätverk, tror jag. Eller i alla fall inte i vägen att ha det. Så det är det rådet jag kan ge. Se till att hjälpa dig själv, så blir det bättre.
Vi har kommit till sista frågan.
Så där, ja.
Vad inspirerar dig? För du är så inspirerande, så man tänker sig, vad inspirerar dig?
Ja, just det. Oj, vad inspirerar mig? Att förändring är möjligt. Och att se dig i andra människor är oerhört inspirerande för mig.
Vad fint.
Fint avslut. Tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden.
Tack snälla.
Och tack för att jag fick komma.
Ja.
Wow. Alltså jag tycker verkligen att det är så, så inspirerande. Mm. Och liksom den Cecilia som vi träffade. Hon var, jag upplevde henne som så himla stark och självsäker och verkligen så här, ja men hon hade verkligen tagit lärdom om, alltså av vad hon hade varit med om.
Mm. Jag gillar den här inställningen med att man inte heller måste sätta etikett på allting. Alltså så här, ja men om jag är nykter alkoholist, kalla det det om du vill liksom, men jag vet ju vad jag är liksom. Jag är ju Cecilia.
Precis.
Alltså så här, verkligen den inställningen, den älskar jag.
Det gör jag med. Jag tycker verkligen
så
det.
Så stort tack Cecilia.
Tusen, tusen tack för att du ville gästa oss.
Mm.
Innan vi slutar så måste vi köra veckans hiss.
Yes.
Jag vet vilken jag har. Jag får börja.
Mm.
Jag vill hissa Jakob Karlberg. Det är han som gjorde den här förra sommaren, ni vet. Stå på stationen, där du ska du hem.
Fan vad bra.
Exakt.
Ja.
Ja, han har ju släppt typ två nya låtar. Men han har typ släppt några låtar.
Mm.
Det är min nya idol.
Ja, han är så jäkla bra.
Han är så bra, alltså på att skriva musik, alltså här, musiken, texterna, everything.
Vet du vad det sjuka är?
Nej.
Jag var på samma uteställe som honom i fredags.
Men jag vet du
sa det. Jag vågade inte gå fram.
Va? Alltså om hade jag sett så hade jag tagit en selfie.
Ja, jag vågar typ inte det.
Nej.
Typiskt.
Men jag vill ju ta selfie med alla. Ja. Jag känner igen.
Okej, jag skulle vilja hissa Minds självmordslinje. Den har vi nämnt flera gånger innan, men den är faktiskt värd att nämnas igen, för den får aldrig glömmas bort. Mind har ju som sagt en självmordslinje, alltså ett telefonnummer som man kan ringa till dygnet runt alla dagar.
Chatt.
Ja, alla dagar om året. Och numret dit är 90101.
Ja, alltså den är alltså att den finns. Mm. Alltså seriöst, jag säger det igen. Jag är en tryggare människa.
Mm.
Samtalen är dessutom gratis.
Mm. Fantastiskt.
Nu, vi är inte sponsrade, det är inget sånt. Men
det...
Åh, gud vad jag vill hissa det också, Sofie.
Skitbra.
Hur bra som helst.
Mm.
Det här var allt för den här veckan. Och när ni lyssnar på det här så vet vi vem som har vunnit årets podcast i Finest Awards. Så vi vill redan nu, hur den går, tacka er så otroligt mycket för de rösterna vi har fått.
Mm. För att alltså, ni ens har nominerat oss.
Ja, alltså, alltså så oändligt många tack.
Mm.
Vi är helt... blessed med att ha såna lyssnare som ni.
Så himla kul att vi ens blev nominerade.
Ja.
Känns fantastiskt. Vi hörs ju som vanligt nästa torsdag, det vet ni.
Och då spinner vi vidare på det här med alkoholism. Men att istället vara medberoende.
Mm.
Så viktigt. Lyssna då.
Ha det bra.
Hej då!